Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. I dessa tider med social isolering så blir det allt svårare att hitta intervjuoffer. Men vi vill ju inte att radion ska tystna, så får det bli enmansföreställningar istället. Jag kommer nu att läsa första delen av Ellen Wägners De blå silkesstrumporna. Del 2 kommer kommande söndag. Äventyret började med att jag köpte de blå silkesstrumporna. Butiksherrn föreslog diskretare färger såsom brunt och grått, men jag var en av de där indiskreta personer som fabriken måste ha räknat med, såvida inte hela kollektionen var ett misstag av färgaren. Från butiken gick jag direkt upp till min väninna Marie och där tog jag på mig strumporna. Sen gick vi till spårvagnen för att åka till Bellmans Ro. Marie hade vanliga bruna strumpor och var allt en smula avundsjuk. Men sedan dess har hon nog hunnit vara glad många gånger åt att jag och inte hon bar de blå strumporna. Jag hade inte träffat Marie på hela veckan. Och ändå hade det varit en högst betydelsefull sådan, nämligen hennes första vecka i verket. Det är den stora försörjningsinrättningen dit även jag ska gå in. Så fort jag fått det usla matematikbetyget och gått igenom elevkursen. Därför är det ju ganska naturligt att jag redan i spårvagnen måste be att få veta hennes intryck, även om jag inte trodde att det skulle bli särskilt brokiga. Verket har alltid tycks mig vara en mycket enfärgad inrättning. Men Marie överraskade mig grundligt. Hon förklarade att verket långt ifrån var den stora, välsmorda, precisa maskinen som jag trott. Istället var det en plats där det rådde ett väldigt liv och leverne. Där de anställda hade utrymme för alla passioner som bo i ett mänskligt bröst, såsom hat och vrede, kärlek, avundsjuka, ärgirighet och falskhet. För närvarande, berättade hon, rådde där en väldig uppståndelse. Den hade pågått ända sedan verket fått ny generaldirektör i våras och inte lagt sig än. Jag sa att jag kunde då inte alls begripa att det rörde till exempel henne, hur den högsta ledningen var. Hade hon ens sett honom? Nej, det hade inte Marie. Men, sade hon, om han inte syns så känns han. Han är något i stil med vad tsaren av Ryssland och enkekejsarinnan i Kina var i sina glansdagar, sägs det. Men han avrättar väl inte? Nej, men han förvisar. Den som gör sig misshaglig blir skickad längst ut i landsorten att glömmas och dö. Pappa säger att han är en stor kapacitet och framtidsman, sade jag. Ja, det vill jag lova. Och Marie knyckte på nacken. Innan han blev generaldirektör hade han suttit i 3 år i en kommitté för att omorganisera verket. Och nu hade han ett farligt göra för att vända upp och ner på allting. Vad går det där förändringarna ut på, frågade jag. Jo, sade Marie, som är mycket för att bredda på och lägga ut. Det går ut på en enda sak. Och det är att långsamt pina och plåga och röka ut alla kvinnor i verket på ett så fint sätt att ingen kan komma åt det och göra sak av det. Tycker inte du, Bjotti? Det är trevliga utsikter för en annan. Bjotti är mitt skolöknamn och ingen kan ana att det är engelska och betyder skönhet. Du kan vara glad åt att du troligen aldrig kommer in. För slinker du inte med i den där kursen i vinter kan du få vänta i åratal på en ny. Han har 1000 knep att bli av med fruntimmerna, det säger min arbetskamrat, och hon är inne i sakerna. Ja, hon måtte vara det, sa jag. Ja, var du säker? Hon är gammal i gården. Men hon säger att det var ett helt himmelrike förut mot det helvete det blivit sedan den nya generaldirektören kom. Han har gjort alla hennes jämnåriga manliga kamrater till chefer och befriat dem från allt annat arbete än att springa omkring och hindra henne och hennes kvinnliga kamrater som gör själva nyttan. Dessutom lär det ha blivit en så simpel ton på hela verket sedan han kom Alla kararna har luktat sig till att han inte aktar oss mer än en gammal skotrasa. Och det tar gärna efter, för anlagen har det alltid haft. På detta sätt öste Marie ut sig en lång stund ända fram till Bellmans ro. Jag hade inte velat låtsas om herrn med den stora näsan förut som satt en bit bort. Men en gång tittade jag oförhappandes upp och då märkte jag att han lyssnade intensivt på vårt samtal. Jag mötte hans ögon som hade ett roat uttryck och i samma sekund var det som det stått skrivet utanpå honom med stor stil. Generaldirektör. Strax därpå stannade spårvagnen och vi steg och alla ur. Mina strumpor fick se en blick i förbefarten, men jag tog Marie under armen och drog henne och strumporna fortast möjligt ur mannens åsyn. Jag sade ingenting åt Marie för jag ville inte skrämma slag på henne. Men medan hon pratade vidare sökte jag i minnet återkalla vad som blivit sagt i spårvagnen. Det som då förefallit som prat rätt och slätt blev nu när det tänktes sagts om och inför chefen. En rad av ärekränkningar, den ena farligare än den andra. Jag var nog okynnig att önska att min aning skulle bekräftas och det skulle visa sig att det var han som lyssnade. Läxan skulle bara göra honom gott och det var inte troligt att han skulle kunna identifiera Marie eller mig, två små jäntor bland massan av kvinnliga anställda. För säkerhets skull fick jag Marie till att lova att skaffa sig en ny vinterhatt imorgon innan hon gick till verket. För det visste jag genom mina iakttagelser av pappa, att herrar aldrig känner igen fruntimmer när de kommer i nya kläder. Vad den där bordskamraten angår, som naturligtvis också svävade i fara, så hade Marie lyckligtvis inte nämnt hennes namn. Ingenting hände på söndagen och ingenting på måndagen och sedan glömde jag bort hela saken i bekymren för mina egna problem som jag hade att lösa till onsdagens matematiktimme. Mitt förstånd stod helt enkelt stilla inför dem och jag hade den outsägliga pinsamma känslan av att ha kommit till den gräns där ens fattningsförmåga upphör. Intuition som är så modern hjälper inte på studentuppgifter i matematik. När onsdagen kom vore mina problem lika trassliga som förut, ja trassligare. Så att jag var inte vid något vidare gott lynne när Marie på förmiddagen lät höra sin röst i telefonen. Bjotti, sa hon med andan i halsen. För Guds skull, sätt aldrig mera på dig silkesstrumporna. Jag hade glömt hela historien och jag sade, vad går det åt dig? Lovar du? Inte förrän jag vet varför. Han är ute på spår efter dem, viskade hon, så lågt att jag knappast hörde. I morse kom han in i rummet där jag sitter och vi flög alla upp och stod vid våra platser i väntan på att han skulle passera. Men han gick inte igenom utan snusade som en setter som fått upp ett spår och så stannade han vid mitt bord och tittade först neråt golvet och sen rakt i ansiktet på mig och så sa han, hör nu fröken, brukar ni gå i himmelsblå strumpor? Nej, herr generaldirektör, svarade jag. Begrep du med detsamma, Marie? Nej, gudskelov, och jag tror att jag såg lika dum ut som jag kände mig, för han lät ämnet falla och gick vidare efter ännu en blick som jag tydde till. Nu har du väl ändå inte lurat mig? Sen ska han ha sneglat på alla flickornas ben tills han upptäckte en syndare som hade maken till dina ben. Hon kallades in enskilt och hon säger att han blivit som galen och att hon nog blir förvisad till övre Norrland. Jag frågade om vi måste bekänna. Då blir ju min bordskamrat fast, sade Marie. Förresten är den där flickan med strumporna förlovad och hon säger att hon hellre gifter sig än sitter i Haparanda. Efter detta gick jag naturligtvis in till mig och tog av mig silkesstrumporna. Då föll mig den olycksaliga tanken in att eftersom jag inte fick bära dem mer så kunde jag så gott skicka dem till honom som letade efter dem. Jag tog en lapp och skrev, Detta är de rätta strumporna. Skicka dem till Haparanda. Lappen lade jag in i paketet och så skrev jag generaldirektörens namn och adress utanpå. Men när jag på vägen till matematiklektionen skulle gå in på posten med strumporna tvekade jag och gick förbi. Uppslaget var visst ändå inte så förfärligt kvickt som jag tyckte i första ögonblicket. Min lärare var ännu inte kommen. Medan jag väntade satt jag och tänkte inte på de matematiska problemen, för det visste jag var lönlös, men på min framtid i verket ifall jag nu kommer in där. Jag skulle vilja slå ett slag för kvinnans ställning där. Jag skulle vilja utmärka mig kolossalt och modigt för att tala för alla de rädda, tysta och förbittrade. Det vore en gärning som kunde ge glans åt det bistra livet vid skrivpulpeten. Tanken att denna modiga bragd skulle kunna sluta med förvisning i landsorten var mig inte alldeles främmande, ej heller avskräckande. Ty då kommer jag ju undan föräldrahemmets ömma omsorger och finge börja livet på egen hand. Vid denna tidpunkt kom matematikläraren och jag såg ingenting ovanligt på honom. Vi satt oss som vanligt bredvid varandra i soffan. Jag lämnade honom problemen och stirrade orörligt rakt förbi honom in i väggen. Nu kom det en skur av hån och ovett, det visste jag. Hör nu fröken, började han. Om fröken skulle behaga koncentrera sig på det visserligen tarvliga uppgifter som för ögonblicket föreligger fröken. Är det fel, frågade jag, utan att vända på huvudet. Fel, utropade han med sin mest ironiska artighet. Nu vände jag huvudet mycket långsamt åt hans håll. Var god och visa mig hur det ska vara, sa jag. Han började, men efter 3 minuter slog han handen i bordet. Helt visst hårdare än han beräknat, ty det gjorde tydligen ont. Jag gitter inte mera, nästan skrek han. Där sitter ni och begriper inte ett förbannat dugg. Det ser jag på er min. Även till förnuftets tempel, liksom Jerusalem, finns det en kvinnornas förgård. Och längre kommer ni aldrig. Vad ska ni med matematikbetyget? Det vet ju magistern, sade jag. Ni tror väl inte att jag tar lektioner bara för det nöje det bereder mig. Ni passar inte i verket, förklarar han. Där finns annars också en kvinnornas förgård, sa jag. Varför har ni inte de blå silkesstrumporna på er, frågade han plötsligt. Jag svarade endast med en blick av stolt förakt. Sen sa jag, tillåter ni att vi fortsätter lektionen? Med ens var det som om en gasbomb fallit ner genom taket. Där satt jag och hade utan minsta varning en matematiklärare i ansiktet på mig som kysste och härjade medan hans ena hand höll fast mina och den andra stor och het omslöt min hals. Jag knep ihop läpparna för att rädda dem och kunde alltså heller inte skrika utan kämpade stumt och hjältemodigt tills dess vi slutligen åter suttit där i varsitt soffhörn. Båda röda, pustande, ovissa om vad som skulle ske härnäst. Jag teg, jag var förintad, full av smärtsam blygsel. Men på figuren som satt där och bespejade mig tänkte jag inte genast. Jag tänkte på min hemliga minnesbok och de rader en vars namn är en hemlighet skrivet in där dagen innan han reste till svenska konsulatet i Petrograd. En tillsluten lustgård är min syster, min brud. En tillsluten brunn, en förseglad källa. Jo, vackert längre, tänkte jag gråtfärdigt, sedan ett svin hade sörplat ur källan. Han hörde en snyftning som hade sluppit fram mellan mina båda händer, till han sade hastigt, ska vi fortsätta nu? Med vad? Frågade jag bitande. Problemen, fröken får du ursäkta, men... Jag har behärskat mig varenda lektion, men idag gick det inte mer. Händerna föll från mitt ansikte. Jag stirrade på honom och vi rodnade mörkrött båda två när våra blickar möttes. Magistern har ju skymfat och grälat varenda gång, sa jag. Ja, men det har inte alls med det andra att göra, sa han, som fröken nog förstår. Jag tror det var den snopna lutningen på hans ena axel som gav mig min lysande idé. Men jag hade nog aldrig satt den i verket om jag inte helt plötsligt genom denna episod befunnit mig i en helt annan ställning till denna karl i synnerhet och hans likare i allmänhet. Befriad föreställde jag mig då från en hel rad hänsyn och förpliktelser. Detta var del 1 av Ellen Wägners De blå silkesstrumporna. Del 2 kommer som sagt kommande söndag. Tack för att ni lyssnade.